Vi säger välkomna till det 146:e Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek och spelas in i Malmö musikstudio där jag, Ola Söderholm, som vanligt sitter och med mig har då två andra Lilla Drevet-personer. Den här veckan är det Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej!
Hejsan!
Hej! Glad
påsk!
Glad Pesach!
Vi säger bara happy holidays, va?
Ja, just det. Så det inte blir infekterat.
Det här är första avsnittet efter terrorattacken i Stockholm.
Just det.
Efter mördandet med lastbil på Drottninggatan. Så det är en sån här... Ja, det är det här att den här veckan är det extra viktigt att vi inte ställer in podden. Att vi fortsätter som vanligt.
Just det.
Visar att vi inte är rädda, för det är då de vinner. Det är verkligen en sån här ritual att säga det. Det säger alla, vi får inte bli rädda, för det är det de vill.
Ja.
Jag trodde att det de ville var att införa en islamistisk världsdiktatur byggd på sharia-lagar.
Man kan inte införa en islamistisk diktatur med sharia-lagar och sen kontra med att inte vara rädd. För då har man förlorat.
Ja, exakt. Det. Det är precis. Ja, det är mer liksom den så här, materiella förändringen i vårt politiska system som kanske... är ännu viktigare än vad man har för personlig känsla. Nej, men man önskar att de bara vill att vi skulle bli rädda. Då hade vi kunnat tillmötesgå kraven. Vi hade kunnat låta bli att göra Lilla Drevet den här veckan. Ja. Om de igen slutade mörda. Är det ert enda politiska krav? Att jag ska bli lite skakis? Då går jag med på det. I så fall är det ju omoraliskt att hålla på trotsigt bara inte vara rädd. Vi ska genomföra partikongressen som planerat. Vi ska inte ställa in kvällens föreställning av raw comedy. Vi tänker köra våra skämt som ett stort jävla fuck you till terrorismen. Ni kan inte skrämma oss. Och man bara nej, 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 nej. Då kommer vi fortsätta tills ni blir rädda. Släpp stoltheten. Säpo försöker bearbeta Mårten Andersson. Säger att vi har fått ett förhandlingsbud av IS. De är redo att lägga ner den väpnade kampen. Bara du ställer in kvällens raw. Vi tycker att det vore en bra idé att acceptera att vi tar det här budet nu. Och Mårten bara nej. Jag viker mig inte en tum för terrorismen. Jag vet inte, jag har ingenting egentligen på terrorattacken här. Det här är bara då något slött, kanske opassande raljerande som går ut på att missförstå med flit vad folk menar. Jag tänker att jag bara lämnar över till dig, Jonathan, då, för att du har någon slags tanke eller tankar om hela attackgrejen.
Jag har gjort en tanke.
En tanke, just det. Ska vi spela en stinger?
Jag tänkte bara berätta om det jag såg på SVT. Jag följde nämligen SVTs direktbevakning. Nästan precis efter att det hade hänt.
Ja.
Och som alla vet så är det svårt att bevaka såna här händelser. Ett, det är mycket känslor. Det är framförallt är det kaotiskt. Man vet ingenting. Det jag följde var alltså en dam på stan med mikrofon. Det var hon som var och sände. Och det var plågsamt att se. För det kändes som att hon bara gett någon helt random en mic. Och på plats dubbat den till journalist.
Okej.
Och här får en mic och så tog de en skrivmaskin och la på vardera axel. Nu är jag journalist. Så jag följde det här i några timmar. Eller en dator då. Eller, eller en penna.
Ja, du menar vad som är som ett istället för svärd.
Precis.
Okay.
Timmar och åter timmar av tv med en person som inte visste något. Som frågade andra personer som inte hade en aning om något.
Lite stressig stämning.
Det sjukaste ögonblicket var när det klipptes tillbaka till den här damen på stan efter att det hade varit snack i studion. Och det gav liksom intrycket att damen på stan nu plötsligt hade något att komma med. Efter timmar att inte haft något att komma med klipptes då tillbaka till damen på stan. Nu hade hon något att komma med. Och damen på stan informerar om att hon har precis talat med ett vittne. Men att detta vittne måste jagas i kapp först.
Okej.
För vittnen hade gått sin väg. Så kameramannen och damen på stan springer efter detta vittne. De får springa en bra bit. Till slut kommer de fram till personen i fråga. Så vänder sig om och säger: jag har ju sagt att jag inte vill prata med dig.
Oj, okej.
Okay. Jag vet ingenting. Och så, detta då att personen i fråga inte vill prata med damen på stan. Samt att den inte vet något. Det hade nog stoppat alla.
Att utföra precis, det är intervjun. Tydliga tecken på att man inte kanske ska utföra intervjun.
Ja, utom damen på stan. Ja. Då visar sig i alla fall att hon fortsätter då och frågar den här personen. Det visar sig att hon jobbar på Hemköp. Vittnet då, Paul Jens. Och därför inte har något att berätta då hon befunnit sig i en källare hela tiden. Detta visste alltså damen på stan redan. Mm. För damen på stan hade redan talat med vittnet. Så denna information om att hon inte visste något bad hon att få bli inklippt.
Ja.
Jaga i fatt. Hon var också på det klara med att personen som inte visste något absolut inte vill ha något med henne att göra. Mm. Frågar då igen om hon visste någonting. En information hon redan hade fått.
Ja.
Just hon befann sig i en källare. Det är himla konstigt att jaga i fatt en person som redan har fått informationen om att den inte vet någonting.
Mm, det är väldigt strange.
Då har man extremt lite att gå på. Mm. Resten av, liksom, av den här damen på stans insats bestod att hon frågade folk som inte visste något och sen ordagrant upprepade vad de precis hade svarat henne. Alltså, jag vet inte.
Mm.
Hon frågar en person, vet du någonting? Den säger, jag vet ingenting. Hon vänder sig till kameran och säger, han vet ingenting.
Okej.
Okay. Och detta är alltså timmar.
Ja, ja.
Jagar i fatt någon som redan vet inte vet något, får informationen att den inte vet något.
Otacksamt jobb.
Mm.
Men är det hennes fel eller är det liksom idén om live sända hela tiden nyheter men, istället för att bara ha nyheter när man har något nytt att berätta?
Jag kan tänka mig så här att alldeles i början, kanske den första timmen, så vet man inte någonting.
Nej.
Och då kan det bli så här, man måste ha någon på plats. Mm. Man skickar någon till platsen. Men efter en timme av exakt samma sak så känns det som att det är onödigt att fortsätta med det.
Mm.
Mm.
Hon kommer inte på något mer.
Nej.
Det här är kanske att förminska damen på stans insats, för hon gjorde så mycket mer. Hon var i vägen för polisen.
Nej.
Hon frågade polisen som skrek, flytta på er! Följt av, jag har inga kommentarer, bara flytta på er!
Panik.
Hon frågade om de har några kommentarer, samtidigt som hon inte flyttar på sig.
Ja, men det låter så...
Horribelt dåligt var det.
Det låter jobbigt att titta på.
Plågsamt.
Mm.
Som att se min gamla faster plötsligt ansvara för att bevaka ett terroristdåd.
Och med tanke på vilken släkt du kommer från så var det antagligen det.
Det här handlar om dig, Gunnel. Hennes bästa insats stod hennes kameraman för. Då han var tvungen att panikflytta kameran hade ställt upp. Och då så flashade han röven för alla.
Okej.
Okay. I och för sig så var det bra. Hon kom inte så mycket med falska påståenden.
Nej.
Men det var ju bara för att hon inte ens lyckades få fram falsk fakta.
Nej, för det, jag hade inte koll på det, så mycket koll på det här som du tar upp nu med damen på stan. Men det har annars varit den stora mediekritik-grejen.
Ja.
Att de höll på och larma om att det var skottlossning vid Fridens plan och Hötorget och...
Ja, alltså det är ju fruktansvärt skadligt med fel information.
Mm.
Men det är i alla fall information.
Ja, just det. Ja, precis. Att det här, för det har ju det som har varit snack om, liksom, så här, var det rätt utav media att rapportera om de här uppgifterna? Och då är det som vissa som säger att det är farligare att vara för försiktig på något sätt. Att man får ta vissa smällar av att det blir lite fel i ett sånt här läge. Jag vet inte, men det är någon sån debatt att vissa säger att ni skulle bara ha sagt det som ni verkligen hade bekräftat.
Ja.
Och vissa säger att ni, de måste liksom få rapportera ändå om det som är i luften.
Under en 5-minutersperiod så hade ju Expressen bekräftat, dementerat, bekräftat, sen dementerat att det var skottlossning på Fridens plan.
Mm.
Det är fyra grejer.
Ja.
De på stan hade då precis kommit fram till den här kvinnan från Hemköp.
Mm.
Som då inte visste någonting.
Nej.
Vilket damen på stan redan var informerad om.
Så
varför springer du fatt någon som du redan är informerad om att du inte vet något?
Just det. Kolla på Expressen, fan vad de har levererat här.
De skulle bara sagt, det här är en kvinna som vet exakt vad som har hänt. Och sen så skulle de få dementera det istället.
Det är så himla konstigt att springa i kapp en människa som du vet inte vet något.
Men det är kanske ändå bättre än det Expressen gjorde då. Alltså, eller jag vet inte. Att jag ändå föredrar den här awkward damen på stan framför. Jag menar, jag var ju också... Jag var ju i Stockholm då. Och ja, men det var ju bara att det blev en sån allmän känsla av att det är en pågående terrorattack.
Mm.
Som var lite, som jag tror ändå... skapade en väldigt så här märklig stämning i stan.
För det här att var ju pågående. Det här var ju mitt, det var ju precis efter att det hade hänt. Så det här var ju verkligen pågående. Man visste inte om det fortfarande skulle kunna bli en extra attack någonstans.
Ja, det är klart man inte visste vad som skulle hända sen. Men den här rapporteringen som kom från bland annat Expressen gjorde att man trodde att det var en Paris-attack då det var koordinerat över hela stan.
Ja.
Och de höll på.
Precis.
Och att det... förstärkte ju ändå lite grann paniken.
Ja.
Sen vet jag inte ifall Expressen kanske hade goda skäl och råka göra som de gjorde, men ändå. Jag menar att den här damen som var förvirrad förstärkte ju inte paniken på samma vis.
Nej, man kan ju säga på sätt att, att det där kanske var faktiskt någonting, att hon var som en vacker symbol för den svenska public service nyheterna. Alltså mm. precis som du sett den här bilden på folk som mitt under pågående attack håller på och källsorterar. Mm. Så keep calm och källsortera. Mm. Att också, man skulle också kunna göra, man gjorde någon sorts mem då mm. med den här public service-tanten som alltså springer i kapp en person som hon redan på förhand vet inte har något att säga för att intervjua henne.
Och, men vad är det då?
Som... Keep on trucking kanske.
Mm. Keep on det, att, det, keep att, att det är något väldigt svenskt som vi bara fortsätter göra då. Ja. Genom att bete oss som sociala idioter. Eller jag vet inte. Trots att vi, det pågår en terrorattack. Att vi gör sådana intervjuer som han som intervjuar Trump-anhängaren som blev viral där.
Keep calm and keep trampa vatten.
Gå fram till folk, försök prata med dem och så blir det fel. Gör det även när det är en pågående terrorattack.
Men håll bara med. Det har kanske inte var en jättebra tanke. Jo, håll med om att det är undligt att ta en spurt på 30-40 meter efter en person som du vet inte har något att säga.
Ja. Mm. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Mm. Det kan jag absolut hålla med om.
Det är som att en person, du har frågat efter en person om vägen till närmaste hotell.
Ja.
Den personen säger att den vet inte det.
Mm.
Du står kvar. Den börjar röra sig. Den är 50 meter ifrån dig.
Mm.
Då börjar du tokspringa efter den personen. Hejda den. Den är redan trött på dig. Mm. Den är stressad.
Mm.
Och den vänder sig om och säger, jag vill inte prata med dig. Och trots det så säger du, vet du var mitt hotell ligger?
Nu när du har gjort den här liknelsen, nu kan jag förstå. Det var faktiskt jättekonstigt.
Just det, det är synd att din dator är trasig så du inte har kunnat ta fram ljudklippen på det här. Mm. Du kanske kan klippa in det i efterhand.
Mm.
Om du ger mig tidskoderna. Men, ja, men jag håller med, det låter konstigt.
Visst, det låter underligt?
Det låter underligt. Och det är väl det man kan säga om det, att du såg något som var lite underligt i live-rapporteringen efter det här.
Men hur kan man ha så lite att rapportera om så att du jagar i fatt någon som inte har något att rapportera om? Vilket du redan är underförstådd i med på.
Ja, men det är underligt då att varför får inte bara Ranstorp eller vad han heter stå och mala på i studion istället.
Ja,
varför ska vi klippa över avbruten? Till mig?
För att min faster Gunnel tar en 60 meters lopp efter en person.
Ja.
Frågar henne information hon vet att hon inte har.
Men är det här då på grund av att det inte är en fungerande meritokrati i svenska journalistkåren, utan att det är sån jävla medieadel som din familj som bara får jobben i födelsedagspresent? Är det det här handlar om?
Jag undrar vem hon var. Jag borde kolla upp vem hon var.
På vilken sida hon är din syssling?
Om det är min faste Gunnel så är den en skandal av oerhörda mått.
Det är väl...
Det är minst sagt märkligt.
Mm. Ja.
Mm. Ja, det är märkligt. Men jag vet inte ifall jag tycker att Expressen var ett bättre exempel. Jag är inte säker på det. De höll på att publicera då och dementera de här uppgifterna
i Expressen. Och då kan man säga så här, det här public service är ju verkligen bäst av alla. För att är det någon som dubbelkollar sina källor så är det
hon som springer
i kapp. De är alltså redan informerade om att personen i fråga inte vet något. Nej. Trots detta tar en 100-200 meters lopp för att ännu en gång
springa flera mil för att dubbelkolla källan.
Att personen frågar inte något att komma med.
Mm. Det är nobelt.
Ja. Det hade inte Expressen gjort.
Nej, absolut inte.
Nej. Niklas Svensson hade inte tagit den sträckan. För ett, han var upptagen med att rapportera om falska skottlossning på Fridhemsplan. Och två, han var redan informerad om att personen i fråga inte hade något att komma med.
Just det.
Visste redan det. Precis. Så snyggt public service.
Tack. Du, vi ska faktiskt gå i fatt ett vittne här borta som jobbar på Åhléns. Hon jobbar på Hemköp, alltså nere på Åhléns. Så hon var på plats och hon har inte kunnat komma tillbaka till varuhuset. Jag pratade med henne alldeles nyss och vi ska se här om vi kan få en kommentar. Hej, nu är vi tillbaka här ifrån SVT.
Men jag vill inte just...
Du vill inte?
Jag har berättat det vad jag har sett. Jag kan inte berätta mer.
Nej, men om du berättar, vad var det som hände? Du jobbar ju på...
Det vet jag inte alltså.
Vi vill tacka våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Gå med i Akademikernas A-kassa, gå med i det härliga gänget på 700 000 akademiker som tillsammans skapar trygghet genom hela arbetslivet för varandra. Det enda du behöver göra är att betala en medlemsavgift på bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 kronor i månaden när du står utan jobb. Med A-kassan i ryggen kan du vara flexibel på arbetsmarknaden, våga byta jobb, flytta, kanske starta eget företag. Akademikernas är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng, alternativt 120 poäng med det gamla systemet. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där finns även Akademikernas räknare där du kan fylla i din inkomst under senaste året och få reda på vad din ersättning skulle bli. På akademikernas.se kan du även läsa om att A-kassan är en bra extra trygghet vid långvarig sjukskrivning. Många akademiker, till exempel som jobbar inom branscher som organiseras av Jusek, tjänar mer än 25 000 kronor, som ju då är A-kassetaket, och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera tryck i. Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i Jusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på jusek.se. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
Vi lever ju i framtiden och har telefoner med internet och robotar som heter Alexander som svarar när man ringer och vill klaga på sin upplevelse på IKEA.
Just det.
Tror jag att han var en robot. Jag är nästan helt säker.
Annars är det en oerhörd förlämpning mot Alexander.
Ja, men jag är nästan helt säker på att det var en robot. Dessutom så lever vi så mycket i framtiden att vi har begåvats med olika nya typer av företag. App, plattformsföretag till exempel, som kan möjliggöra massa olika tjänster utan massa krångel. Det är ju verkligen, verkligen framtiden. Det finns till exempel Uber Eats och Foodora som är två sådana här nya plattformsföretag som kan koppla ihop en restaurang med någon som kan leverera restaurangens mat hem till en person som vill ha maten men inte vill gå ut.
Ja.
Future calling, nej men vi är redan här, brukar jag säga.
Man får hemkörd mat från restaurangen.
Precis.
Det är funnits i USA sedan 60-talet.
Ja,
och men i Sverige ganska länge också, va?
Ja, det har inte funnits så jättelänge på det här sättet. Nu börjar det växa väldigt snabbt och finns supermånga sådana tjänster.
Det kanske mest bara pizza typ. Men nu är
det finns hur mycket som helst nu.
Ja, nu finns det.
Att det länge har funnits pizza hemkörning.
Ja, pizza har ju varit en klassiker.
Ingen som har använt dem.
Nej, ganska sällan i alla fall. Är min känsla. Ja. Men nu finns det ju så att man kan kolla upp vilken restaurang man vill, sin favoritrestaurang. Ja. Och så bara, jag vill ha det här hem. Använder sig av kanske Foodora.
Foodora tror jag ser lite lyxigare mat.
Ja, precis. De kan leverera från alla bra ställen också. Inte bara pizza. Skönt med framtiden. Behagligt. Tyvärr har det kommit fram att det finns fläckar på framtidssolen. Det verkar som att framtiden inte riktigt är exakt bara framtiden. God morgon världen, de glädjedödarna gjorde ett reportage om att de här budtjänsterna då, de som levererar maten, det kanske inte är perfekt future happiness. De intervjuade Antti Vaino, utredare på Svenska Transportarbetareförbundet, och han sa detta.
Antti Vaino ser likheter mellan dagens cykelbud och budbilsförare och de springpojkar som var vanliga under första halvan av 1900-talet.
Absolut, det finns väldigt många likheter. Jag tycker att hela systemet bygger mycket på samma typ av anställningsförhållanden som vi såg för 100 år sedan.
100 år sedan? Det låter ju inte så himla cool. Future.
Men det är lite härlig estetik där också, att man är en springschas.
Ja.
Man är en sån liten pojke med en gubbkeps.
Ja, som mysig och glad för att få leverera mat.
De var ju bättre förr, för då hängde de ju alltid. De var sig överallt.
Ja.
Man bara gick ut.
Men de finns nu överallt, fast du måste ha bara mobilen.
Precis, man måste ha mobilen.
Men det är det som är framtiden. Bara man hade pengar så kom det fram en sån glad check pojke liksom, som var gatsmart. Och så här,
Behöver hämta, vill ha en tidning? Ge mig en femma, springa och köpa något.
Så var det för 100 år sedan, och nu är det mer så här att kolla mobilen. Ja.
Sen så tog bara Rodd och Budde sina vingar kanske och började
uppfostra det som sin egen son. Och någon gjorde en film om det sen.
Nej, men det är sådär kodisbällan Sverige. Jag är inte helt emot det.
Nej.
Så vi känner myset ändå.
Vi kan klättra i ett företag. Alla hade ju företag på den tiden.
Just det.
Mm.
ETC Stockholm publicerade en artikel också om de här cykelbuden och deras villkor. De har provisionsbaserad lön, tjänar oerhört lite, inga försäkringar, inga sjukdagar, ingenting. Och för att få ihop till någonting så behöver, alltså, och leva på det, så behöver de jobba kanske 10-12 timmar om dygnet. Jag har själv begärt ut ett kontrakt från Uber Eats. Och det enda som står är, du får ju cykla hur mycket du vill. Lika med get nice glutes, persico emoji, blink emoji, XOXO, Uber crew.
Ett, har du gjort det här?
Nej, men det är klart jag inte har. Jag är en otroligt bra skribent, så jag skriver något som låter så himla lite verkligheten att ingen förstår att det är ett skämt.
Du kommunicerar ju så.
Det är för sig sant. Ja. Nej, men det har jag inte. Men de har skämtet är att de har inga villkor, de har inga kontrakt. Nej. De har ingenting. De cyklar runt och levererar mat och får 20 spänn.
Kanske. Men får man, det kanske låter konstigt, men, som en naiv liten nyfödd barnrumpa. Men får man ha det så?
Det får man.
Ja.
Fast det håller ju på, alltså facken är superkritiska nu, håller på att undersöka det här, utreda vad det som pågår. För att de som sagt inte kan få någon sjukersättning och liknande, och inte någon överhuvudtaget försäkring, de flesta då. Mm. Så att om cykeln går sönder eller man kör in i någonting så får man betala det själv då. Mm. Men Uber Eats och Foodora och sådana här plattformsföretag, de menar ju att de inte är arbetsgivare, de kopplar helt enkelt bara ihop restaurangen med de här buden. Och restaurangerna säger, fast vi anlitar ju bara någon som levererar maten via den här plattformen. Så ingen är arbetsgivare riktigt. Men du, så de är egen företag.
Det är bara liksom, ja, precis, det är bara sådana apputvecklarmänniskor som sitter i ett sånt stort luftigt kontor med... Mm.
Och all kontakt sker typ via internet också.
Och shuffleboard och sådär. Mm. Så att de är liksom, man kan inte förstå att de är någon slags arvtagare till träpatroner från 1890-talet.
Nej, precis. Det är svårt att se.
Det här är ju bara härliga killar liksom.
Härliga killar som kommunicerar med de här buden med hjälp av olika typer av emojis och glada sms. Så bara, you go champ!
Och vi har liksom en sån här... Vi har ingen hierarkisk liksom, ordning här, utan det är bara, det är bara en helt planstruktur.
Vi är bara ingenting i detta, vi bara kopplar ihop olika som behöver något och några som kan leverera någonting. Mm. Och det spelar ingen roll att vissa cyklar 12 timmar om dagen och får 25 kronor och så vidare. Så det här funkar lite som då för 100 år sedan. Mm. Och då kan man också tänka sig att förklaringen till varför de här tjänsterna behövs kan vara lite liknande den för 100 år sedan. Och det är ju väldigt ofta att det finns ganska många som inte hinner. Alltså många som har tidsbrist, som behöver budtjänster, som behöver leveranser hem till dörren. Mm. Medelklassen har tidsbrist och därför efterfrågas tjänster där någon kommer hem till ens dörr med mat till exempel. Är det det som är förklaringen?
Medelklassens tidspressade vardag är ett av skälen till att den här typen av tjänster växer så snabbt just nu.
Ja, ingen jättestor förvirring här.
Växer inte också väldigt snabbt för det är hyfsat billigt.
Mm, det är precis. Det kan ha med saker att göra också, att några har råd och så vidare. Men förklaringen är väldigt ofta den att medelklassen har för lite tid. Mm. Man hinner inte gå till affären eller laga mat eller köpa takeaway ens. Man är i princip sängliggande av sin tidsbrist. Man måste ha akut assistans med någon som kommer hem till ens dörr. Mm. För att man har så otroligt lite tid alltså. Det är ju nästan ett sjukdomsläge. Mm. Mm. Man behöver den här assistansen inte för att man är psykiskt eller fysiskt sjuk, utan för att man inte har tiden.
Nej. Och det hade man för 100 år sedan eller?
Nej, men det kanske man inte hade.
Men jag för 50 år sedan så hade man hur mycket tid som helst.
Så kan det vara. Mm. Det är allt jag har hört är att det är den tidspressade vardagen som gör att tjänsterna börjar efterfrågas. Och pengarna det kostar att anlita ett cykelbud är ju då inte så mycket. Kanske typ 100 spänn extra för att få något levererat till dörren. Du räcker upp handen, Jonathan.
Om man inte har någon sorts ansvar då som en sån här plattformskille, varför är ingen som har gjort en Foodora eller vad heter för knark?
Mm.
Jag kopplar bara ihop knark med knarkare.
Mm, men då skulle man kanske kunna få tag på de som säljer väldigt lätt då. För man måste ju ändå vara uppkopplad på något sätt via appen. Så du får nog fundera lite mer på den lösningen. Men sen tar du patent på den och sen kör du.
Alltså jag tyckte att det där Godmorgon Världen-inslaget var verkligen som en reklampelare. Att jag blev så himla peppad av allt de sa.
Ja,
bara 100 kronor liksom, och så får man allting.
Allt till dörren. Det är ju underbart. Någon som kommer med dumplings till en efter bara lite tryck på mobilen. Oh my god.
Jag ska engagera alla springpojkar alltså. Så mycket springpojkar så kommer hem till min dörr.
Nej, men att så många har så oerhört lite tid i medelklassen då, ur medelklassen. Det är det man ofta fastnar vid då. Inte det faktum att det kostar kanske 99 kronor i det här scenariot. Och att 99 kronor i det här scenariot är ingenting. Samtidigt som det då är en timmes arbete för kanske någon som cyklar runt med mat. Men tidsbristen är det centrala och den drabbar medelklassen. Och inte till exempel ett cykelbud. Eftersom att det, precis som för 100 år sedan, är så att ett cykelbud, eller en budspringpojke, kan jobba 12 timmar om dygnet, tjäna ingenting, men ändå ha tid att vara lycklig. Kanske komma hem till familjen och dansa. Det vet vi att det är så det fungerar. Vi har sett det förut, vi har sett det i Titanic. Där liksom Kate går ner, där är alla fattiga. Är de ledsna för att de inte har några pengar? Det, nej, de dansar. De har det jättekul.
Just det, de är gladare. Det är mycket roligare fester. Ja.
När man går upp till de rika så är allting stelt. De har jättemycket jobb de måste göra. De måste ha sociala koder. De måste hålla i något jävla kalas hela tiden. Så att de har ett tråkigt stelt liv, så de måste anlita alla bud. Men alla bud och liksom butlers, de är där nere sen och dansar när de har jobbat 12 timmar.
Det har jag hört i en myt som även underklassen, arbetarklassen själva är skyldiga till.
Mm-hmm.
Att de,
inte bara Titanic, nej, som jag trodde att det var.
Att de själva är så här, ja, de rika, de har massa pengar. Men de är inte lyckliga som vi. Kanske inte den bästa låten, men ni förstår vad jag menar.
Det är bra imitation av arbetarklassen. Nej, men att de är medskyldiga då till sitt...
Alla är skyldiga.
Ja, de spelar med.
Och det här använder sig då Uber Eats och Foodora av ganska mycket. Att de är liksom så här, vad gör det om ett cykelbud tjänar 10 spänn? Vi för det första inte ansvariga för andra, så kommer ju den kunna liksom ändå leva ett underbart härligt liv och ha kanske lite rufsigt hår och ställa sig helt plötsligt upp och dricka mjöd och börja dansa och sjunga med sina vänner på fritiden. Det är oerhört chill och det använder sig de lite av de här plattformsföretagen.
Få dansa snuskigt, som är Dirty Dancing.
Fast lite kul snuskigt, inte liksom...
Och de kommer kanske knulla min fru ordentligt.
Ja, precis. Då tycker jag ändå att det är lite 1-1 här.
Att det är det de tänker på liksom. Visst, jag har mer pengar. Men han har ju sin då juriska sexualitet.
Och ska jag betala dig 300 kronor när du också har en jurisk sexualitet?
Det blir ju bara orättvist.
Du hörde ju själv att det låter helt knas.
Jag går här och har tidsbrist.
Ja, precis. Du har så onevrotiskt härligt sex med min fru så att jag känner liksom att någonstans så måste du betala för det också.
Skulle jag sjukersättning och sätta på min fru?
Du kan inte vara sådär lycklig och vara försäkrad, ditt jävla spår.
Mycket vill ha mer, jag tackar.
Jag har bara alla försäkringar för att jag är så olycklig och har så lite tid. Jag får sjukdagar på grund av det.
Ska jag betala för att knulla min fru och för maten?
Nej. Nej, men det är ju så oerhört chill att vara cykelbud och liknande. Och då är det ju som sagt rimligt då att arbetsförhållanden också är oerhört chill. En anställd hos Foodora blev uppsagd när han kontaktade facket för att han inte hade fått någon sjukersättning. Han fick sms då från Foodora där det stod att hans kontrakt inte kommer förnyas. Smset avslutades med, och det här är faktiskt på riktigt sant då: "Cheers man, stay strong, stay cool. Knytnäve emoji samt en emoji av två handflator som håller upp mot himlen." Fan vad chill. Och det blev han antagligen bara glad för. Och gick hem och dansade.
Är det utstuderat eller vänner, bara inte övertänkt?
Jag tror att det bara är liksom att man har suttit på ett möte med Foodora bara, vad vill vi ha för attityd? Vi måste symbolisera att vi inte är riktiga arbetsgivare utan kompisar som bara kopplat ihop de här sköna chilla böden.
Nu har vi inte möjlighet att hänga längre med varandra. Att det är det. Jag undrar om de har haft, om det var mycket så här överläggningar om hur man ska utforma ett sånt där sparknings-sms. Vad är den mest respektfulla kombinationen av emojis här?
Den så här, kick ass bro. Du är avskedad, men vi tror på dig. Stay cool bro. Det är så grovt.
Men den där andra två händer som håller ihop, är det så här ber för dig?
Nej, men det var de här som håller två handflator liksom upp mot himlen och så ser det ut som att det liksom nästan lyser från dem. Det är lite så här, du äger typ, tänker jag mig att det betyder. Bara
du är blessed.
You rule.
Men de hade liksom inte en ledsen emoji och en pistol.
Nej, en sån bomb, ledsen emoji och en blod...
Flaska sprit emoji.
En kanyl emoji.
Pistol emoji.
Stay strong, kanyl.
Ja, då är man verkligen... Då är man inte woke. Då är man väldigt inne i sitt... sitt
man är inte business-tänk. Ond. Man är inte ond då. Man är bara liksom så skriande själlös.
På en helt annan nivå bara.
Så man kan liksom inte bli arg för att det finns liksom ingenting där att bli arg på. Det är som att skrika åt tomhet.
Det är väldigt så här, lite check your privileges över. Precis. Att man har väldigt vag uppfattning om vad man har för relation till den här människan.
Hur skulle jag kunna hamna i arbetsdomstol?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag är ju ingenting. Jag är ju bara ett skal.
Jag är bara ett mån av chill stämning och en plattform.
Men får jag fråga, när du sa att de tjänar, du sa lite så här 10 kronor i timmen, 25 kronor i timmen, alltså, eller vad, hur lite tjänar de? Eller?
De har ju provisionsbaserad lön då, så det beror lite på hur många leveranser man utför då.
Ja,
det. Så att det är lite svårt att säga, men jag tror, för att det finns inga kollektivavtal eller liknande, så att det är väl runt kanske, ja men efter skatt tror jag var runt 60-någonting kronor.
60 kronor i timmen?
Ja, fast alltså innan skatt och runt 100.
Ah, okay.
Skulle jag tro. Alltså jag har läst lite olika och jag antar att det är lite olika mellan de här företagen också. Eller plattformssammanhangen av chill bros. Att det är lite olika om man är, vad man har för avtal då.
Men jag hörde ju det här reportaget också. Han gillade ju ändå jättemycket, den invandrarkillen som intervjuade.
Ja, men de hade träffat jättemånga som gillade det jättemycket ju. Mm. Så det var ju bra.
Ja just det, det var också någon kvinna som var konstnär som jobbade extra som cykelbud.
Och det har varit det för Uber och de har ju också sagt det, att det här ska ju vara ett extra jobb. Man kan ju inte förvänta sig att leva på det. Nej, de har inte sagt så, men de har ändå insinuerat att det är ju ett bra extra knäck. Mm. You guys, sluta vara så deppiga och försöka tjäna hela uppehälle på det. Det blir ju pinigt.
Är det någon som har kollat hur anställningsavtalen ser ut på Joe and the Juice? Där kan jag tänka mig att de är usla. För det var också mycket av den stämningen.
Att det är istället för kollektivavtal, skön stämning.
Ja, precis. Att här var det här är mer som att ni är här och hänger. Så gör ni juice samtidigt.
Just det. Mm. Och är sexobjekt.
Ja. Kom och gör juice och få chans att kanske knulla någon.
Det är avtalet de har. Jätteglad emoji. Hjärtemoji.
Det är som så här, den där... The Band, att de när de först var, de spelade The Hawks som sen blev Bob Dylans kompband, men han Ronnie Hawkins som var bandledare för det bandet sa till Robbie Robertson och Levon Helmer när han värvade dem att jag kan inte erbjuda er mycket pengar, men ni kommer få mer fitta än Frank Sinatra.
Oj.
Och att det olika typer samma, av villkor.
Att det är samma grej om man jobbar på Joe & Juice.
Absolut det.
Det tror jag också att det är. Garanterat.
Jag kan inte erbjuda er något vidare avtal. Men ni kanske får ligga med någon extremt lättimpad människa.
Många namn du kan.
Ja, det är faktiskt jättemånga namn.
Barry och Roger Smith.
Brody Cutie.
Ja, nu får ni lägga ner ert bildningskomplex här. Orkar inte med det här. Osar resentiment. Bara för att jag kan vissa saker.
Du sa ju Barry. Ja, det vill jag också kunna säga.
Ja, men tack för det, Moa. Hoppas du har någon bättre idé då om hur vi ska få in alla de här på arbetsmarknaden, ifall det inte ska vara enkla jobb. Men några lösningar har du inte.
Jag bara gnäller.
Det har ju varit ett fruktansvärt terrordåd.
Mm.
Och vad kommer att hända efteråt? Ja. Nu, så här i eftersvallningarna. Först så skulle vi visa kärlek.
Mm.
Det gjorde vi.
Mm.
Och nu så krävs det någonting mer konkret.
Mm. Nu blir det politics.
Precis. Nya lagar efterfrågas. Kanske nya rutiner.
Ja.
Och sådana saker. Mm. Saker är i görningen.
Ja visst.
Vissa säger att de är bra, andra säger att de inte är bra. Men saker håller på att göras.
Ja.
Det håller med om.
Jag vet som inte riktigt vad som görs. Alltså, det är såhär, det jag tycker är så konstig stämning att alla säger ju saker. Liksom. Mm. Retoriker i görningen. Så jag vet inte vad som görs, men att de stod där i Agenda. Och så säger de så himla konstiga saker att de börjar prata om att vi ska kanske inte utesluta att... ja, du kanske kommer komma till det här. Att, men vi kanske inte ska utesluta att typ, förbjuda att... Jag vet inte att ens så här, gilla IS på Facebook.
Men det var lite att man
förbjuder typ nästan åsikter.
Ja. Det var någon polischef i Göteborg som var ute efter det.
Polischefen i Storgöteborg, Erik Nord, han skriver idag på Twitter och säger att han vill att utländska medborgare med uppehållstillstånd som stöder islamism och våldsbejakande extremism, att de ska kunna utvisas.
Ja, men jag tror så att de var inne på det, så att Annie Lööf nästan var inne på det.
Ja, här skriver en polis då, menar att en person som har uppehållstillstånd men som stödjer islamism och våldsbejakande extremism, att en sån person skulle kunna utvisas.
Ja, jag stänger inte dörren för det.
alltså, hon menar nog inte det i någon slags lagstiftning, men nej, det är bara sån jävla grej man bara står och säger då. Ja. Att jag vet inte om det är carried away på något sätt.
Men annars vet jag att precis efter så förstärkte de gränserna. Gränsbevakningen.
Mm. Gränskontrollerna.
Och då frågade de varför de gjorde det, och så ville polisen inte svara på det.
Nej, okej.
Okay. Och det fick man tänka på de här identitetskollerna på Öresundsbron. Mm. För jag vet att det för ett visst antal månader sedan var, gjordes en grej om att de här förlängdes. För det var ju, det här det är nästan inte lagligt.
Nej.
Utan det är en sorts extra lag de har lagt på. Mm.
Alltså det här med att man går och att man hoppar av på ja, Kastrup och, ja, och får visa passet för att hamna på ett nytt tåg till Sverige.
Det är någonting som har, som hela tiden är tvungen att förnyas.
Ja, det är temporärt tillstånd.
För det är temporärt tillstånd. Mm. Och sen så sa de att om 3 månader så ska det här då förnyas igen. Och sen tycker inte jag att jag har hört något om det.
Nej.
Det kan vara så att jag bara missat det. Men nu känns det som att det har bara blivit permanent. Fast det liksom är sagt att det inte skulle vara permanent.
Mm. Mm.
För att det är ju så att så fort man inför någonting så är det väldigt svårt att, att ta bort det. Speciellt om man har sagt att det är för säkerhets skull. Mm. Det är lite som min tes, jag vet inte om den håller. Men de här att man bara får ha 100 ml vätska på sig till exempel.
Just det.
Jag tror inte att den behövs. Nej. Men eftersom den en gång infördes så verkar det ju konstigt att dra tillbaka den.
Ja.
Det här grundar jag på att de inte brydde sig om det på Ben Gurions flygplats.
Just det.
Och om Israel inte bryr sig om det här, då gissar jag att det inte är så farligt.
Mm. Nej, just det. Men det är ett så konstigt symbolbeslut för att det blir så här att säga att vi skiter i er säkerhet.
Ja, men i Skavsta, på Skavsta flygplats, så är det fortfarande det viktigaste.
Mm.
De kan inte dra tillbaka det.
Nej.
För hur skulle det vara? Mm. Ett, då har de haft fel hela tiden. Eller två, så är det precis som du säger, att de plötsligt nu är okej med minibomber.
Mm.
Just det,
exakt. Och tänk om det skulle vara en bomb i en vattenflaska, eller hur det nu funkar. Då blir det ju total haveri.
Mm. Så att alla killar som är på Skavsta och ska flyga och se på Manchester United får inte ha med sig shampoo.
Nej, precis. Så luktar de illa.
Mm.
Det här kallas för chockdoktrin, gör inte det? Jag tror det var Naomi Watts eller Naomi Klein. Någon Naomi. Mm. Eller om det var någon annan.
Det var Naomi Klein.
Det var det.
Naomi Watts är skådespelare.
Just det. Så det är någon av de två.
Mm.
Något fruktansvärt händer.
Ja.
Alla blir skärrade. Och då kan man passa på att införa massa nya lagar och restriktioner.
Mm.
För att ingen är vaksam. Tvärtom så vill man. Man vill ha dem.
Mm. Just det.
Och sen så ska det vara temporärt och sen så blir det permanent.
Mm. Exakt. Hurricane Katrina var nog hennes paradexempel.
Mm.
Att de bara kom dit och jag vet inte, lyckades göra liksom massa avregleringar och vinna olika kontrakt.
Och kanske då skulle man alltså kunna bli så här också. Plötsligt kommer övervakning överallt, fast man har varit mot det tidigare. Plötsligt är det helt okej att fängsla folk för att de gillar saker på Facebook.
Mm.
Kanske är så.
Just det.
Jag kom ut som kommunist förra programmet.
Yeah.
Mm.
Vilket jag inte exakt vet vad det är. Men jag tror att det är något som är farligt och töntigt på samma gång.
Yeah. Det är nog ganska bra sammanfattning. Mm.
Därför tänkte jag göra min första kommunisttanka.
Mm.
Oh.
Är ni beredda?
Okay.
Den kommer nu.
Kommer det till ett töntigt hot mot demokratin här?
Nej, snarare liksom någonting bara töntigt vänstertänk.
Okay.
Är ni med?
Jag är med.
Varför använder man inte chockdoktrin till någonting positivt? Varför inte efter ett sånt här terroristattentat bara plötsligt införa 1 miljard extra till barnteatern?
Hmm.
För att folk är inte beredda. Alla är jättechockade. Så bara plötsligt så har liksom Perå-teatern hur mycket pengar som helst. Alla är liksom helt skakade vad som hänt. Plötsligt sätter de upp räkorna på röda listan.
Ja.
Man vet inte vad som har hänt.
Just det.
Man är så himla skärrad.
Mm.
Alla är liksom helt perplexa.
Mm.
Bensindrivna bilar blir förbjudna.
Oj.
Du måste skaffa elbil.
Att hela liksom rödgröna gänget bara ska hålla på.
Alla upp och ner, folk skriker efter att saker ska göras.
Mm.
Boom! Cannabis är lagligt.
Mm.
Folk sitter i tv, kräver att någon gör något. Öl- och vinförsäljning i matvarubutikerna. Man måste göra någonting åt islamismen. Man börjar bygga bostäder. Bara plötsligt så är det inga problem längre med tillstånd och såna grejer.
Mm.
Mm. Just det.
Man bara ringer upp HSB.
Mm.
Bygg! Annars är ni inte patriotiska.
Exakt, ja, men den grejen kan man ju ändå förstå lite mer kanske. Det här med barnteater tror jag är svårare.
Fast ja, men vad fan ska vi göra åt terrorismen? Ja, men jag tror Gadum, att... hjälmtvång. Alla måste ha hjälm när de cyklar. Det hade man aldrig gått med på annars.
Jo, precis. Men det finns väl något inneboende i en sån här händelse att det är lättare att göra chockdoktrin med hårdare tag.
Ja, det är hårdare tag. Ja. Det är mycket hårdare tag. Vi måste göra något åt den här propagandan som islamisterna håller på med. Bam, chicka boom, chicka bim. Netflix är förstatligat. Det går på skatten.
Ja.
Streama gratis.
Då kommer väl inte någon usbek sitta i Märsta och radikalisera sig själv.
Verkligen. Han har tillgång till alla bra serier.
Se alla säsonger av Orange is the New Black.
Det är inte Netflix och chill för ingenting. Vad fan får terroristerna alla de här pengarna ifrån? Det är oljenationer säkert. Mm. Alla måste skaffa solceller på sina tak. Ja, det är obligatoriskt.
Precis.
Varför inte bara såna grejer? Vi ska bygga ett museum för performance art. Vi ska lära dem. Folk som kissar på sig själva i scen. På scen.
Ja.
Jag bara säger att om det nu finns en chockdoktrin, varför liksom begränsa sig? Det är väl nu man kan göra såna här tokiga saker. Bam, boom, medborgarlön.
Ja. Du föreslår lite mer fantasifylld chockdoktrin.
Ja,
varför är det bara höger spöken och hökar som håller på med chockdoktrin?
Det är ändå en rödgrön röra som styr just nu. Jag säger bara att om nu chockdoktrin fungerar på riktigt, och det inte bara en teori,
just det,
så finns det en oerhörd möjlighet här. Karin Jämtin, du får en butler i tunnelbanan. Det här är ett gyllene ögonblick.
Ja.
Folk vet inte vad de vill. De är beredda att gå med på vad som helst. Då är det ju bara att införa vad fan du känner för.
Ja, men vet inte folk bara att de... Är inte det som är problemet? Att folk vet nu att de har en stark känsla av att vi vill att alla ska vara övervakade. Vi vill ha svinmånga snutar. Och att man så här ska stoppa alla asylsökande i koncentrationsläger.
Men göm det. Ställ det framför en på en presskonferens. Vi ska ha 33 000 nya poliser. Vi ska ha förbjudet att gilla saker på Facebook. 1 miljard i barnteatern per år. Vi ska stärka gränserna. Vi ska göra ett museum för performancekonst. Hjälmtvång.
Ja.
Och så säger man det här jättelika nya museumet för performance art. Det är temporärt.
Just det.
Men sen så står i byggnaden där. Och scenerna är så konstruerade att den enda sorts uppträdande man kan göra där är att någon ställer sig upp och kissar på sig själv.
Tack. Tack för det. Då säger vi tack. Till Jonathan.
Tack Jonathan.
Går vi vidare. Timbro, det är ett bokförlag och en tankesmedja som får pengar av Svenskt Näringsliv för att ägna sig åt opinionsbildning som syftar till att vrida det svenska debattklimatet åt höger i en mer kapitalistisk riktning.
Cool.
Ni har hört talas om Timbro.
Yes.
De har nu haft en uppmärksammad artikelserie där de har granskat vänstern. Har ni koll på den?
Nej.
Är det våldsvänstern?
Ja, till exempel våldsvänstern.
Har inte läst.
Är den som anses vara ett åsiktsregistrering?
Ja, just det. Det var att när han först började researcha den Segerfält så skrev han något så här på Facebook. Kan ni tipsa om olika akademiker som har försvarat våldsvänstern? Och så här, jag vet inte. Ja, men då var det vissa som skulle hålla på och säga att du håller på och sammanställer den McCarthy-lista med åsiktsregistrering. Ja.
En dödslista?
Ja, precis. Fredrik Segerfält ville ha namn på människor han skulle skjuta i ansiktet. Ja, men det är en sån artikelserie som har varit. Men ni har inte läst de här artiklarna, eller?
Nej.
Men den då som har gjort det, den som fick det gissningsvis väldigt väl arvoderade uppdraget att granska vänstern, är den liberala debattören Fredrik Segerfeldt. Han har nog fått så oerhört mycket pengar för att skriva de här artiklarna. Kanske 10 000 kronor per tecken.
Oj!
Han har suttit och knattrat. Och Jakob Wallenberg har bara kommit flera gånger i timmen och så här tömt säckar med pengar över honom.
Hade man inte kunnat hittat någon som gjort det för hälften?
Om de hade varit lite smarta.
Jag tycker att ibland så känns de inte så marknadsmässiga. marknadshögen.
De vet inte vad de ska göra med sina pengar. De är bara tacksamma ifall de har någonstans att lägga dem. Liksom. Om de bara kan gå in och tömma dem på Timbros kontor. Alltså varje gång han har kommit tillbaka till sitt skrivbord efter att ha varit på toa har han fått ta fram en lövblåsare för att få bort alla nya högar och sedlar.
Måste anlita någon och lövblåsa bort.
Hans laptop har försvunnit under de här högarna. Stackars Segerfeldt.
Nästa gång kan jag säga att jag kan göra hans jobb för en tredjedel, Timbro.
Varje gång Segerfeldt i sitt skrivande fått in det här stilgreppet. Låt oss göra ett tankeexperiment. Att vi byter ut ordet kommunism mot nazism i det här uttalandet av Sven Wollter. Hur hade reaktionerna blivit då? Varje gång han har fått till det stilgreppet, då går det som ett larm inne på Timbro. Det blir discobelysning, där bass drar igång. Wallmans dansare bara bär in hinkar med champagne. En traktor kör in genom väggen. Tömmer sin skopa som är fylld av sedlar över Fredrik Segerfeldt. Så att han försvinner under dem. Simma upp genom sedlarna. Så ställa sin laptop ovanpå pengahögen och så försöka fortsätta skriva. Trots att han har hela kroppen under pengaytan. Så dålig radio här, men jag försöker beskriva hur han så sträcker upp händerna och liksom... ja, precis. I alla fall, det är en sån artikelserie. Nu ni kan tänka lite innan vad det är för slags artikelserie. Den första artikeln heter Det fina partiet. Och handlar om att Vänsterpartiet anses fina och får för lite skit för sin historia. Och för att de då lockar till sig företrädare som ofta kanske gillar Revolutionära fronten på Facebook. Som sen då utesluts. Men man frågar sig inte lika intensivt varför de lockas till partiet. Så man frågar sig varför rasister lockas till SD. Just det. Andra artikeln heter Det fina hatet. Det handlar om att Gry Forssells pappa är en gammal kommunist. Och när han hade återföreningskonsert med sitt proggband Nynningen på Fasching. Var på Tidholm där och recenserade dem. Utan att ta ordentligt avstånd från kommunismen. Bland annat om det. Nej, men att det
så är de tidholmarna.
Det att kommunismens brott inte har tagits på allvar nog mycket. Och sen kommer artikeln Det fina våldet som då handlar om AFA och RF och sådana där. Och att de har liksom mera rumsrena apologeter än vad kanske våldsamma rasister har och så.
Just det.
Sådana skrivs då de i den fjärde artikeln, De fina forskarna. Som är då, ja men inte fan vet jag.
Mattias Gardell säger vi.
Ja, alla sådana forskare som håller på att relativisera vänstervåld. Det är sådana artiklar, den gamla högerilskan. Varför är alla mycket argare på Hitler än vad de är på Pia Sundhage?
Nu förstår jag att de är förbannade på Timbro.
Och så att nu
förstår jag dem.
Nu är jag glad att han börjar skriva nu.
Ja, nu är jag glad att han har mycket pengar.
Efter det skämtet.
Efter att man måste stå ut med sånt här från mig.
Faktiskt.
Så ska man ha betalt.
Nu är det sånt här
intellektuellt ohederligt vänsterallierande i Aftonbladet kulturspodd.
Jag så ringer Timbro och frågar här. Vart ska jag skicka pengarna?
Nej, men det är ju egentligen att man förstår ju dem lite grann. Alltså, Pia Sundhage har då varit aktiv i kommunistiska partiet. Jag har inte riktigt fattat hur, för att jag försökte googla på det, så är det så här, högerbloggare skriver att hon är aktiv medlem.
Okay.
Men sen så på andra ställen har det stått att hon varit med på deras fester ibland och typ spelat gitarr och hållit inspirerande tal. Jag vet inte. Men alltså kommunistiska partiet är ju alltså, supertokiga och har hållit på med Nordkorea försvarande och så. Och jag fattar liksom att det är frustrerande för sådana som Fredrik Segerfeldt att hon kommer undan med det och ändå kan vara då en folkkär fotbollstränare. Men det är väl bara så att folk bryr sig inte. Jag är ledsen, Fredrik. Jag vet inte vad jag ska säga. Folk borde kanske bry sig, men de gör inte det. För det är inte som att de här grejerna inte tas upp. Alltså den här artikeln skrivs ju hela tiden ändå, eller hur?
Ja.
Om Sven Wollter. Det är alltid någon liberal som skriver det, men folk bryr sig inte. Vad ska
nej,
vi göra?
Inte
han är fortfarande Sveriges sexaste man. Hur kan det bli kåta någon som hyllar Stalin?
Folk blir det. Jag ser inte att det är rätt, men... Ja, men det, ja, men jag tänker att det, för att det ska bli så att Pia Sundhage ska sparkas från sitt jobb. Så då måste det finnas något slags folkligt tryck, antar jag. Alltså det räcker inte bara med att en liberal har rätt i sak. Utan det måste så här, finnas någon slags opinion för det. Och det gör inte det.
Men det är väl därför liberaler blir tokiga. Det är därför de blir galna. Det är därför de till slut liksom drivs till att bli rättshavrister. För ofta är det så att rättshavrister har ju oftast rätt i sak, men så blir det liksom inte. Det blir ingenting. Och så stångar de sig själv blodiga, för de kan ju rent logiskt inte förstå varför det har blivit så här.
Nej. Jag förstår att det är frustrerande. Det är ju de folk borde vara på Pia kanske då. Jag vet inte, men de är inte det. Och inte heller då borgerligt sinnade svenskar, får man gissa i allmänhet, för att det är ändå halva befolkningen då som potentiellt borde ju då eller alla sossar borde väl också kunna vara lika arga på någon som gillar Nordkorea. Men det är väl bara att folk tror ju inte att hon är mordisk.
Nej.
Det är ju lite det också, ingen tror det.
Nej.
Alltså det stämmer väl, alltså den här klassiska klyschan att folk tror att kommunister är dumma och naiva eventuellt, men de tror inte att de är onda. Jag vet inte, om det bara är det kanske.
Man är inte rädda för kommunister?
Nej, i alla fall inte liksom så som det ser ut idag.
Nej.
Det känns så himla... Ja, precis.
En nazist kan man tänka sig skulle kutta dig.
Ja, precis. Det kanske...
Pia, hur galen hon än är. Skulle bara skulle möjligtvis
spela en låt på
förstöra stämning med sitt sjungande. Liksom.
Ja, men är det så att Pia, konsekvenserna av Pias ideologi kommer att leda till att vi kommer börja skjuta folk när de sitter vid regeringsmakten.
Precis.
Och då kommer det bli så. Ja. Men det är inte så att de så här börjar kutta folk redan på gräsrotsnivå.
Så fort man har 50% av rösterna, då är det kört.
Och hon kommer inte gilla det direkt. Men det är bara så här att det står på pappret här att det måste bli så. Ja, men jag fattar att han vill skriva en artikel, men ingen kommer bry sig.
Nej.
Det här med att det var fel av Pia att älska Nordkorea. Det är som att det är lite som att det är när sådana som skriker om att det är farligt med ökade möjligheter till övervakning.
Mm.
Alla håller med, men...
Nej, ingen orkar.
Ja, det är inte... Det kommer inte drabba mig. Eller, ja. Man ingen argumenterar emot, men man bryr sig inte. Mm. Så jag har ju inte heller så mycket emot det här jagandet av sådana här som man håller på med då, och pratar om de här Free Joel-människorna. Så AFA och människor så, som har spöat liberaler och kastat brandbomber och sossekommunalråd. Jag vet, det är sådär... Ja, men jag har hamnat någon gång på sådana demonstrationer, någon kompis drar med en sådär. Det är så här mot rasism här. Ja. Okej, så står man där och de där alerta antifascista och då skriker så det
döda alla med glasögon.
Det är lite oskön stämning. Jag vet inte, det är inte så här intellektuellt genomtänkt för mig, men det är bara jag har så här känslomässigt, känner att det är inte så skönt.
Nej.
Med det här, de här jävligt hetsiga anabola killarna som står och skriker alerta antifascista.
Det
kanske
är
ett superviktigt arbete de gör, men jag tror inte det.
Det läskigaste en vänst människa tycker jag, det är att de tycker om att gå i demonstrationståg. Det ligger så himla långt ifrån mig. Jag tycker det är så jätteobehaglig stämning. Vad den är, även om det är för höjda barnbidrag, så tycker jag liksom att det är en sån konstig stämning.
Ja.
Och att de älskar den undliga stämningen, det gör att jag nog inte är kommunist.
Nej, just det. Du är ju ingen föreningsmänniska.
Nej.
Men att de gör ju såna demonstrationer, de lockar dit halva Stockholm. Så här, det är mot rasism. Mm. Alla som är mot rasism måste komma. Sen när man kommer dit visar sig att det är mot rasism och mörda Erik Ullenhag. Vi har lurat hit Erik Ullenhag. Nu slår vi ihjäl honom. Jag vet inte. Det kanske bara är illojalt mot kampen där. Men det har bara känts så här alltid när jag var i närheten av det här, att kan det här verkligen vara konstruktivt? Det kanske är jättekonstruktivt, men jag tror inte det. Men jag vet inte. Men det jag tycker lite konstigt om de här texterna, eller det som jag fastnar lite vid, att det så mycket handlar om att slå fast att vänstern är antidemokratisk.
Mm.
Han tar till exempel upp en som han menar är då en hyfsat uppburen forskare som heter Kjell Östberg. Att han har varit med och pratat i Sveriges Radio ibland om olika saker, kommenterat olika saker. Han är professor i samtidshistoria vid Södertörns högskola. Och han är med i Socialistiska partiet, SP. Segerfält skriver: i SPs partiprogram står det att bryta den härskande klassens makt och påbörja bygget av ett socialistiskt samhälle innebär att majoriteten för första gången tar över styret av hela samhället. Denna grundläggande omvandling kallar vi revolution. Slutcitat. Och sen så skriver Segerfeldt då: notera särskilt orden för första gången. Det innebär att SP betraktar vårt nuvarande politiska system som minoritetsvälde. Vi andra kallar det liberal och representativ demokrati, där vi väljer företrädare till en lagstiftande församling som sedan utser en exekutiv makt. Och där det finns juridiska och andra kontrollinstanser som garanterar medborgarnas grundläggande rättigheter. Östberg är inte demokrat, slutcitat. Och det, jag vet inte, det är bara så här, det kan ju inte vara så här nyhet för Segerfeldt att vänstern har en demokratisyn som också innefattar någon slags ekonomisk demokrati.
Nej.
Att vänstern tycker att en hög koncentration av kapital hos några få individer är odemokratiskt. Jag menar, alltså han är väl liksom kanske så här extrem när Östberg, men jag menar, det blir bara något om Segerfeldt ska vara en allsmäktig domare som kan definiera demokrati. alltså all kritik från vänster är ju så här per definition icke-demokratisk.
Ja.
Alltså, vilket, den blir ju det om man hårdrar det. Om man är en superprincipiell libertarian så är väl dagens sossedemokrater inte demokrater. För de inskränker ju den privata äganderätten och konfiskerar hälften av vår inkomst. Men det är bara så att det ligger ju i sakens natur att vänstern och högern kommer aldrig vara överens om vad demokrati är. Mm. Det är bara något så störigt att man låtsas som att det går att säga vad det är. Att en för liberal demokrati kommer socialister tycka är antidemokratisk för att det finns inte en tillräckligt jämlik fördelning av samhällets resurser och produktionsmedel. Och en för socialistisk demokrati kommer liberaler tycka är antidemokratisk för att den för mycket pissar på den privata äganderätten.
Just det. Skatt är ju stöld.
Ja, och egendom är stöld.
Vi skulle kunna mötas. Ja. Nu vet jag hur det står i alla fall.
Ja, men det finns liksom... Alltså den politiska striden består ju liksom i... Egentligen i att försöka definiera demokrati. Så att, ja, men det blir bara så ett meningslöst argument mot en sån som Östberg. Att när Segerfeldt säger, du är inte demokrat. Då svarar ju Östberg, tack. När det kommer från dig tar jag det som en komplimang. Mm. För du är inte demokrat. Det är väl bättre då att bara förklara varför den typen av planekonomi SP förespråkar inte alls kommer leda till en rationell allokering av kapital.
Precis. Men sen istället för att argumentera med Hitler varför det är dåligt att skjuta judar så säger man bara nej, jag ska inte hålla på med liknelser.
Nej, precis. Prova byt ut SP mot Hitler här för att höra hur det låter. Och jag förstår att det här kan kännas så för Fredrik Segerfeldt att hans demokratidefinition är den enda som kan få finnas. Att han alltså blivit lite fartblind på grund av alla framgångar. Mm. Eftersom att man så mycket har lagstiftat bort den andra synen på demokrati. Alltså att den ekonomiska politiken är allt mer uppbunden av internationella handelsavtal. Och det spelar ingen roll vad man röstar på. Finansministern är en sån som är tvungen att komma fram till ungefär samma sak. Oavsett vilket parti den representerar. Linda Nyberg som är doktorand i statsvetenskap skriver om EUs konkurrenslagstiftning. Vars syfte då är att hindra politiker att fatta beslut. Så snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Och det gör liksom så att många typer av politiska åtgärder, de är inte lagliga längre.
Nej.
Det har du pratat om, Moa, med TTIP och sådär också.
Oh.
Ja, men att det blir diskussioner om att det, är så här, att det kan bli diskussioner, så här, är det ens lagligt att förbjuda vinst i välfärden? Eller ett brott mot konkurrensregler? Eller som IMF eller EU eller TTIP har bestämt? Har kommuner rätt att ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling? Eller att snedvrida den och öppna konkurrensen? Men alltså den här idén om att statens enda roll är att upprätthålla och skydda konkurrensen. Alltså en kille på Timor kan tycka att det är demokrati, men det är liksom, det är inte slutet på diskussionen.
Nej.
Ändå. Bara det jag vill. Men det är att striden handlar på något vis ändå om att lagstifta bort den andra sidans definition av demokrati.
Mm.
Så blir det ju. Så i någon mån kommer de som står på andra sidan, om man själv har makten, så kommer de på andra sidan, de kommer ju alltid vara extremister som vill omkullkasta den ordningen. Men jag menar att man får lagstifta bort deras handlingsutrymme, man kan liksom inte brännmärka bort deras tankeutrymme.
Mm. Nej, det är ju blivit svårt.
Det är ändå bra om de hörs i offentligheten, tror jag. Även om det just nu är olagligt enligt rådande handelsavtal att göra det. Ja, jag hade inte förberett det här jättestringent, men det är bara en lång vandring för att komma fram till den här poängen att när Segerfeldt säger till en socialist att den inte är demokrat så blir det på något vis ett icke-argument. Ifall någon hör det här idag torsdag när det kommer ut och befinner sig i Västergötland. Undrar ifall det finns en sån människa. Mm. Men i så fall så är jag i Lidköping och uppträder ikväll på Droppa Micken Comedy Club. Och sen så kan jag flagga för två stand-up-gig nästa vecka också. 18 april Humorfalangen i Lund och 19 april Oslipat i Malmö.
Då är jag också med.
Just det, ja, just du är med det. Båda de kvällarna.
Nej, bara en tror jag. Bara den i Malmö.
Just det.
Så. Jag är den 18 Eskilstuna på Biografbaren. Kom för showen, stanna för maten. Ett grymt ställe.
Ett bra slogan.
Mm. Vill du säga något eller?
Nej.
Då säger vi tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Ljusek, Malmö Musikstudio. Lilla Drevet finns på lilladrevet.se och vi har en Facebook-sida. Tack Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Jag heter Ola Söderholm. Hej hej.
Hej.
Hej då.